Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag har nyss kommit hem från Japan där jag bland annat har poddat för fulla muggar. Det finns redan 2 avsnitt utav Specialisterna podcast med bland annat Anton Magnusson och Nanna Johansson som gäster. De är inspelade på resan och det här avsnittet som ni nu kommer få höra av Arkivsamtal är inspelat i Tokyo med Said Karlsson. Som har en så kallad slow TV-kanal på YouTube. Han filmar alltså vår promenad runt området Shimokitazawa. Så vill ni ha rörlig bild till veckans avsnitt så gå in på YouTube och kolla in kanalen Tokyo Explorer. Där kommer ni hitta klippet. När ni ändå är inne på YouTube så kan ni kolla in första avsnittet av min sitcom Mina Problem. Avsnitt nummer 2 med Peter Wahlbeck i en av huvudrollerna är på gång. Och kommer släppas när det blir klart. Jag tycker själv att det här avsnittet blir ännu roligare än det första. Men vet ni vad? Jag behöver lite hjälp på traven för att kunna fortsätta med sitcomen och med den här podcasten. För ekonomin i det hela bygger mest på alla er underbara människor som är patreons. Gå in på patreon.com/arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Bidra med ett par dollar så kan jag fortsätta pumpa ut en massa underhållning. Patreon är inte särskilt krångligt, men ännu enklare är det att bara swisha på 0760-724728. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Och en sak till. Den 3 december så kör jag stand-up på Skala Komedi i Stockholm. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och bredvid mig så står Said Karlsson. Välkommen hit.
Tjena, tack. Hej.
Vi är i Shimokitazawa i Tokyo. Och du har en kamera i handen, i en gimbal.
Det stämmer bra det. Jag ska filma ett avsnitt till min nya YouTube-kanal.
Du har startat någon slags slow TV-kanal.
Ja,
vill du börja gå eller?
Ja, det tycker jag. Det är väl bra om vi går samtidigt. Ja, jag har startat en YouTube-kanal som det ägnar mig åt det här som kallas för slow TV. Så att jag filmar långa promenader i Tokyo.
Det är bara promenader i Tokyo du köper?
Just nu i alla fall. Eller ja, jag har lagt upp en promenad från Stockholm och en från Okinawa. Men de är inte så populära utan det är Tokyo som tittarna vill se.
Vad heter din slow TV-kanal på YouTube?
Den har det väldigt fantasifulla namnet Tokyo Explorer.
Ja, det var ungefär ett år sedan jag var i Tokyo sist och då spelade vi in ett avsnitt som hette någonting med det japanska öronvaxet.
Aha.
Du minns inte det här?
Nej.
Jag tror det var min kompis Ville som jag hängde med då som påstod att japaner hade någon form av torrt öronvax.
Precis, jo men det minns jag.
Det var någon lång historia. Men Men det här är en av de grejerna då som har hänt sen sist, att du har startat en slow TV-kanal.
Ja, det är ett nytt steg i min multimediakarriär. Det är det.
Ja, det blir verkligen multimedia nu, att vi ska spela in en podd samtidigt som då vi promenerar
runt här i Shimokita, sa
jag. Ja. Men berätta lite mer om fenomenet. Jag är liksom har hört pyttelite talas om slow TV-fenomenet. Det är någon som berättade om att det fanns liksom, ja, men att någon kanske så här, målar om ett hus i 5 timmar, att de filmar det och lägger upp på YouTube, eller att jag har sett någon tågresa också som liksom som folk kör när jag hade någon så här filmvisning, när liksom på förhandsvisning av min sitcom, så liksom innan folk kom så var vi tvungna, för att då liksom inte hela systemet skulle gå ner i viloläge, man var tvungen att starta om det, så körde vi någon sån här slow TV-grej som liksom under hela minglet, så var det liksom en tågresa någonstans.
Aha, okay.
Som då Adam Hilario som regisserade, han var lite inne, han hade en del liksom slow TV-favoriter som han brukade köra. Det fanns ju också förr i tiden, alltså sån här brasor och akvarium och sånt.
Precis, jag ser det här som den naturliga uppföljningen på det. Alltså först var det ju brasor och akvarium. Sen var det ju någon som kom på den fantastiska idén att släppa en DVD som döptes till I Döner, där de alltså hade filmat ett sån här roterande kebabkött i 2 timmar.
Som i iPhone.
Ja, liksom. precis. Det var på den tiden då det fortfarande var hippt och trendigt att döpa saker till någonting som börjar med I.
Men det på YouTube, I Done, och fanns det eller?
Nej, det här var faktiskt en DVD som jag såg i Berlin, tror jag.
Aha.
Det är ju Dönerns huvudstad. Också, så, ja. Men min favorit är faktiskt program som sändes på norsk TV, där de filmade hela Hurtigruten, den här båtresan som tar typ 5 dagar från Oslo till någonstans långt upp i Norge. Det filmade de och sände live på NRK, alltså Norges motsvarighet till SVT. Och jag tror jag läste någonstans att det är det mest sedda programmet i norsk TV-historia.
Fast sedda, alltså om man har det på i bakgrunden på en fest,
exakt,
då är
exakt.
Det ju,
och har man ett program som är 5 dygn långt, så då kanske, då är det lite, nästan lite som att fuska. Då är det svårt att missa det.
Ja, man frågar bara, såg du någonting av det programmet? Men jag minns också i internets barndom så var det någon som hette .com guy, som då bara hade en webbkamera i sin lägenhet som man kunde följa honom liksom dygnet runt.
Okay.
Och det är ju någon slags slow TV också egentligen.
Ja.
Man skulle ju kunna kalla Big Brother och sånt för slow TV också på något sätt. Fast de har ju mer scripted reality och lite mer kanske.
Ja, nu har jag inte sett Big Brother. Men alltså, en viktig komponent i det hela är väl att det inte ska hända så mycket. Och det vet jag inte om Big Brother kvalar in på. Det är väl ganska mycket.
Jag tänkte att .com guy var ju lite en förlaga till Big Brother också. Men det var väl med att han inte gjorde någonting direkt. Att han bara satt och läste liksom.
Ja, men det är ett intressant koncept.
Hur kom det sig att du kom in på det här?
Bra fråga. Jo, men jag är väldigt glad i ny teknik och nya kameraprylar och sådär. Och för några månader sedan så släppte DJI, det här företaget som gör drönare, de släppte en väldigt bra liten handhållen sak som man använder, som man kopplar mobilen till. Okay. Och så kan man filma med mobilen. Jag köpte en sån lite spontant och så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med den. Så då tänkte jag, jag testar det bara för att se liksom hur den funkar och hur mjukt och stadigt det blir och sådär. Så testade jag att ta en liten promenad. Och så lade jag upp det på YouTube och så var det massa folk som tittade på det av någon konstig anledning.
Vad var det för det första klippet du lade upp då?
Det var nog... Jag tror det var i Nakano, där jag bodde på den tiden.
Också.
Ja, precis. Så jag bara gick ett varv runt mitt lokala kvarter.
Nu går vi förbi en spelhall, en pachinkohall, så det blev lite skränigt ljud när de öppnade skjutaren.
Men det här är nytt för dig också, att liksom spela in on location.
Ja, alltså att ta en timslång promenad, det är nog första gången vi gör det på i arkivsamtal. Uh-huh. Vi spelade in specialisterna podcast i LA en gång, och då så var det, då hade jag en sån liten Zoom-mic också som vi tog med oss ut när vi skulle käka. Men det gav vi upp efter ett tag, för det blev så himla stökigt allting. Men vi spelade in typ halva först hemma, och sen så tog jag med den i hallen. Och,
det... Men vi får försöka hitta lite lugnare, tysta kvarter. Nu är vi ju fortfarande på en av huvudgatorna här i Shimokitazawa. Men vi kan ju röra oss mot ett litet, mer, vad ska man säga, mer bostadsområde där det inte händer så mycket.
Ja, men hittills tycker jag det funkar bra. Det blir lite också exotiskt att man får höra en pachinko-hall i bakgrunden. Mm. Pachinko, det är då japanska motsvarigheten till Jack Vegas, eller vad skulle du säga?
Ja, men det kan man väl säga. Det är så här vardagsgambling för trasiga människor.
Men det är en massa små kulor som ger ett öronbedövande ljud när
precis,
de trillar ner.
Det är någon slags blandning mellan flipper och typ enarmad bandit, kan man väl säga.
Ni som har sett Lost in Translation, så finns det någon scen där de är inne i en pachinko-slotthall.
Okej.
Okay. Jag inte minns det.
Det var rätt länge sedan jag såg den. Nu går det förbi en man här med stor blomma.
Cool. Det var en extremt stor blombukett. En man gick förbi.
Det är rätt roligt i kommentarerna och så där på mina videos. Då är det folk som brukar kommentera sånt. Att så här, vad gör personen här 13 minuter in i videon? Och liksom,
men tror du det är många som tittar på, de är en timme långa ungefär?
Alltså, mitt mål är ju längre desto bättre. Men jag skulle säga genomsnittslängden är kanske 45 minuter. Det brukar ligga mellan 30 till 45 minuter. Sen är det en del som är en timme.
Och tror du det är många som liksom har sett hela, bara stirrat in i skärmen alltså under hela? Eller tror du det vanliga är att man har på det i bakgrunden när man kanske äter middag?
Ja,
eller?
Jag tror det. Alltså, syftet är ju inte att folk ska titta på det liksom med full uppmärksamhet i en timme. I så fall måste man vara väldigt intresserad av just det här kvarteret jag promenerar i. Utan det är ju som sagt det här uppföljningen till Bras-DVD:n. Något lite mysigt att ha på i bakgrunden. Och framförallt med ljud och sådär också tror jag att folk uppskattar. Alltså speciellt folk som kanske har bott i Japan tidigare. Och som saknar känslan av att vara här och så.
Men du har du ljudet på, så spelar du in miljöljudet. För det var väl någon ambient musik på i bakgrunden eller någonting?
Nej, det är bara miljöljud.
Det är det? Okej. Okay. Ja. Jag kollar lite snabbt på några, men jag minns inte.
Det är en video som jag gjorde där jag prövade slow motion-funktionen på min nya kamera. Och då blir det ju inget ljud. Men. Så då lade jag bara på någon så här YouTubes inbyggda stock music library.
Okay.
Jag tog den längsta låten jag hittade där. Men i övrigt på alla andra videos så är det bara miljöljud.
Ja, men då kan ju faktiskt arkivsamtalslyssnare som vill kolla på den här videon också och se det lite vi pratar om. Jag ser just nu en väldigt snygg skylt, alltså Soup Curry, målad på väggen. Och så är det en gubbe med mustasch och en svävande soppskal.
Ja, väldigt snygg faktiskt.
Ja. Körde förbi en lastbil.
Ja.
Men du själv, har du konsumerat mycket slow TV själv?
Nej, det kan jag väl egentligen inte påstå. Alltså jag är inte någon, jag gör inte anspråk på att vara någon slags slow TV-konnoisseur. Det gör jag inte. Men det är klart att sen jag startade kanalen så har jag blivit lite mer intresserad och tittar lite på vad andra gör och liksom om det finns något man kan lära sig av folk, om liksom sätt att göra filmerna mer intressanta på eller intressanta kameratekniker eller vinklar eller sådär man skulle kunna använda sig av. Men alltså det är mer, jag är väl egentligen mer fascinerad av fenomenet. Alltså, jag gillar allting som tar lång tid och kan kännas lite poänglösa. Jag minns för några år sedan, eller det är väl 10-15 år sedan nu. Då var det någon, jag tror det släpptes något spel till PC, någon ubåtssimulator där allting skedde i realtid. Så att det tog liksom flera månader att spela en omgång. Det tyckte jag var en fantastisk idé. Jag prövade aldrig spelet själv, men jag älskade idén.
Men jag tänkte, eftersom du har ljudet på, så det här YouTube-klippet kommer då vara podden också, eller?
Ja, det blir det ju.
För jag tänkte, jag är inte säker på om jag kommer lägga upp det här. Ja, men nu har vi ju sagt till lyssnarna att det kommer...
Jag tänkte, ja, men okay,
vi kanske lägger upp det på någon annan kanal då,
ja,
om
precis,
inte vill
vi lägger upp det, vi lägger upp det på din,
ja,
på
det
din
kan
kanal.
Jag, på min
jag skänker det här avsnittet till dig. Så får vi se om jag lägger upp det på min kanal också.
Men ja, de kanske tycker det är...
Ja, det kanske är kul. Jag har en del svenska lyssnare också, men majoriteten är amerikaner.
Är det?
Mm.
Aha, jag kunde tänka mig att det var japaner som ville se sitt eget kvarter.
Japaner är det knappt alls.
Nej.
Utan det är... USA är etta. Jag tror att Thailand är ganska högt i rankingen också.
Det har väl gått rätt bra för din Slow TV-kanal.
Ja, den växer ju så det knakar. Alltså egentligen... Jag har bara gjort det här, alltså för en månad sedan så bestämde jag mig för att testa att jag ska lägga upp ett klipp varje dag och se vad som händer. Om det liksom
alltså, du fångar, tar en promenad om dagen.
Fångar folks intresse. Ja, alltså det är ju inte så krävande.
Nej.
Jag är mest ute och flänger med min laptop och jobbar från olika kaféer och sådär ändå. Så att ta en paus i tre kvart och promenera runt kvarteret, det är inte så krävande. Nej, så det var i början av november. Då bestämde jag mig för att spela in ett avsnitt varje dag. För att se vilken effekt jag får på kanalen. Mm. Och det har ju gått över förväntan. Alltså nu växer den väl med typ 500 subscribers i veckan.
Oj,
tror jag.
500?
Ja,
det är mycket.
Och liksom kurvorna pekar rakt uppåt. Så det är ju rätt fascinerande. Det har gjort att jag blir mer motiverad. Och nu tänker jag liksom, ja men vad kul. Då kanske jag kan så här, du vet, åka till andra städer i Japan och filma där. Och liksom man får en anledning att utveckla det hela vidare.
Ja, men finns det någon, det finns ingen konkurrerande Tokyo Explorer alltså som går omkring i...
Jo, det är det. Det finns... Det är framförallt två konton som är ganska stora. Jag är på väg mot 3000 subscribers nu. Den största han har 77-78 000. Och sen så är det en annan som har runt 30-40 000. Men de har ju hållit på i flera år.
Men de gör exakt samma sak, att de tar promenader i Tokyo.
Eller ja, det största kontot, han filmar runt om i Japan. Det är inte bara Tokyo. Nej. Men det verkar som han bor i Tokyo. Reser rätt mycket.
Men det här hela poddfenomenet är också någon slags inte slow TV men slow media. Alltså så här, för att det gick ju ganska mycket, alltså underhållningsbranschen, det snackar ju om den så här snuttifieringen av den, att allting skulle bli så kort och att man bara ville ha höjdpunkterna. Och sen så liksom vände det någonstans liksom i och med poddarna och de här slow tv YouTube-klippen lite, att liksom att folk, och kanske även så här långa DVD-boxar i viss mån, att DVD-boxar, men att långa tv-serier som att folk kan liksom frossa i mycket mycket innehåll istället för liksom det här snutsversionerna som fanns innan. Jag var själv med i en jättekonstig japansk podd igår.
Ja, jag såg något på det på Instagram. Eller på Facebook, att det skulle vara med i någon live-poddinspelning någonstans.
Ja, visst. Ja, men det var då Sweet Wasabi Podcast heter den. Eller Sweet Wasabi Hot Japan Topics eller något liknande. Men det bör, alltså, allting började nog med egentligen att jag... Det är då en svensk kille som har flyttat hit till Tokyo som är gift med en japansk kvinna som heter Daniel Miyauchi Andersson. Och han hörde av sig för några år sedan när jag var här. Jag har åkt hit nästan varje år. Liksom ganska, jag tror det är åttonde gången jag är här eller någonting.
Men han hörde av sig och frågade, för han hade några favoritramen-ställen och hade hört i podden att jag gillar ramen och så. Mm. Och så snackade vi, han var intresserad av stand-up. Och sen så började han med stand-up här i Tokyo.
Okej.
Okay. Då på engelska, det finns en sån liten engelsk scen liksom. Mm. Och så det är han som har fixat de lite större giggen jag har fått här liksom, okay. Som stand-up-komiker. För nu är han inne i branschen liksom. Ja. Och då var det då den här tjejen som har den här podden Hot Wasabi. Eller Sweet Wasabi heter den. Men hon heter Kilara sen. Eller, det är hennes artistnamn tror jag.
Okay. Hon är också svensk alltså? Eller?
Nej, hon är japan.
Okay.
Och hon är komiker då.
Okay.
Och har... hon har nog bott i USA tror jag. Eller har varit där i alla fall. Hon kan hyfsad engelska. Mm. Jag tror hon har uppträtt lite också. Och då så hon uppträder på de här. Jag såg henne uppträda i på Good Heavens Comedy Club. Den jag och Johannes Finnlaugsson ska uppträda ikväll.
Okej.
Där jag körde också förra året. Okay. Men jag såg henne förra veckan. Nu när vi kom på den här resan så såg jag henne uppträda där förra veckan. Hon var väldigt rolig. Mm. Och men han då, Daniel Miocci Andersson, han hade då fixat bokat in mig som poddgäst i hennes podd.
Okej. Hur liksom såldes du in då? Som svensk komiker eller?
Ja, det var nog också alltså som hon var ganska påläst. Hon hade läst min Wikipedia-sida och,
okay.
Och hon hade sett första avsnitt av min sitcom Mina problem. Den finns med engelsk textning nu.
Ja, den gör det.
Ja.
Okej. Okay.
Så hon hade sett så mycket liksom, som det gick att kolla in. Men poddinspelningen var väldigt, väldigt märklig.
Okay.
För att det var så här, ja, men dels så var det klockan 2 på en onsdag på i Roppongi då.
Ja. Och vi spelar in detta klockan 2 på en
torsdag.
På en torsdag.
Ja, nej, men de flesta är ju på jobbet eller i skolan liksom, ja. Som... skulle kunna vara publik. Det är ju ganska konstig grej att ha en live-framträdande klockan 2 på en vardag.
Vad var det för ställe ni spelade in på? Alltså,
det var på Hard Rock Café i Roppongi.
Okay.
Vilket är, det var det som var det konstigaste av allt. För att det var ju så här, när man kom in där så var det... Alltså jag kom in i rummet, då var inte hon där. Eller hon var typ, jag vet inte om hon var på toaletten eller var någon annanstans.
Mm.
Men då satt då hade hon liksom... förberett ett bord. Det var ingen scen eller sånt, utan det var bara liksom ett bord på Hard Rock Café.
Okay.
Där hon hade monterat upp lite poddutrustning.
Mm-hmm.
Och satt upp två liksom lappar med våra namn på. Mm. Eller där jag skulle skriva mitt eget namn. Och sen, men sen så var det liksom en högtalare precis ovanför scenen. Ah. Eller scenen, bordet då. Som pumpade ut liksom Hard Rock Café-musiken som var då... distade elgitarrer på högsta volym.
Ja.
Och sen så det hade kommit en kille, en svensk kille då som pluggar japanska, som hade liksom skolkat från sin skola för att se den här livepodden.
Ah.
När vi kom så var han den enda som satt i publiken. Sen kom det en blyg japansk kille och satt sig som jag tror var ett fan av henne. Eller som tror det att han var någon av hennes följare.
Uh-huh.
Alltså killar alltså.
Uh-huh.
Och satt sig vid ett bord. Men den här liksom musiken där inne. Jag sa så här, ska de ha på den musiken? Så här, ja, men det är en del av Hard Rock Cafés koncept att alltid ha hög hardrock. Okay.
Det kan ju vara lite jobbigt för...
Ja, det var ju i stort sett, inte ens jag hörde vad hon sa riktigt.
Okay.
För det var så hög volym. Och då, hon sa så här, men jag ska kolla om managern här så kanske managern kan sänka. Och så sa hon så här, men de ska sänka volymen lite. Jag märkte ingen skillnad, det var fortfarande. Och sen så, och de liksom, citat publiken, slutcitat, de försökte sätta sig så nära de kunde få höra, men det gick inte riktigt heller. Om hon liksom vände sig mot dem så kunde de höra henne hjälpligt liksom. Men då hörde inte jag henne för då var hon vänd från mig.
Okej.
Okay. Så det var ganska,
ja, det
var ganska svåra förutsättningar.
Men så det är kanske bättre att göra som vi gör nu. Att promenera runt med en handhållen mick.
Absolut, det här kommer bli bättre ljud. Ja. Mycket. Det var för Kim W. Andersson, serietecknaren. Mm. Mm. Han hade varit gäst förra veckan.
Just det.
Med samma dag, det var han Daniel också som hade fixat den kontakten.
Mm.
Och den här svenska killen då, Ante, som jag hängde med sen. Vi gick ut och liksom käkade ramen och var på arkadhall efteråt.
Okay.
Han, jag och Kim W som vi slöt upp med sen. Han sa så här, ja men jag försökte höra lite på det avsnittet där du var med, Kim. För att liksom se vad jag kunde förvänta mig med livepodden. Och så här, jag hörde ju lite av vad du sa, men det var ju mest bara så här hard rock café-musiken.
Har hon hållit på med den här podden länge? Alltså det låter ju som det måste vara väldigt svårt att få en trogen lyssnarkrets om det är så dåligt ljud och ingen kan höra vad man säger.
Jag har faktiskt inte kollat upp hur många avsnitt det finns och sådär. Men hon verkar ha varit igång ett tag. Okay. Och jag frågade henne så här, varför valde du, jag försökte lite försiktigt för så här, varför valde du Hard Rock Café liksom? Mm. Så hon sa, ja men jag har jobbat på Hard Rock Café innan. Okay. Så det var, och det var ju något sån här liksom, så det var väl då att hon fick sitta där på nåd. Och, alltså förmodligen då, ja men sitta klockan två när det inte är så jättemycket folk här kanske liksom. Ja.
Och vi tänker inte sänka volymen för din skull.
Nej, verkligen inte. Och sen plus att hon hade en sån lång fjäskig plugg för så här Hard Rock Café så här. Här, vi sitter nu här på Hard Rock Café i Tokyo. One of the most exciting places in Tokyo. vilket var ganska uppenbar lögn. Men hon var också ganska rolig. Alltså, hon är väldigt rolig som komiker. Men sen så när hon skulle köra då liksom sitt intro som var så här poddsnack.
Mm.
Så sa hon så här. Ja, nu i början så ska jag prata i 10 minuter en kvart. Och då får inte du prata så mycket. Du kan få skratta. Kan du få göra, men du ska helst inte säga någonting.
Okay.
Så då var det att jag fick sitta liksom. Alltså så här, man, innan hon liksom presenterade mig så skulle hon köra sina. Då var det liksom så här bara lite prator liksom. Hon hade pratat om så här, det nya. Det kom någon ny Pikachu-film eller något sånt där.
Okay.
Och sen så han. Ante, den här svenska killen, hade en gul jacka på sig.
Mm-hmm.
Så frågade hon honom så, are you Pikachu? Och han sa, du bjöd inte in så mycket till något kul för honom att säga. Han kunde sa väl yes och sa någon catchphrase från Pikachu eller typ. Men det var...
Jag ska lyssna på den här
podden. Och sen när vi hade kört igång ett tag och då var det så att jag hörde hjälpligt vad de sa.
Mm.
Sen här plötsligt så höjde de volymen på högtalarna. Och så var det då, det var någon som fyllde år.
Wow.
Så satte två tjejer vid ett bord i närheten. Och då kom liksom personal, då satte de på en speciell låt.
Mm.
Som jag inte tror var liksom en happy birthday-låt.
Okay.
Men det var...
Kanske var hennes födelsedagsbarnets favoritlåt eller något sånt där.
Ja, men personalen kom in med liksom någon liten tårta och något tomteblås.
Okay.
Och sjöng Happy Birthday över den här melodin som inte var samma melodi som Happy Birthday.
Okay.
Och hon wailade väldigt mycket. Det märkte så att den här servitrisen hade musikaliska ambitioner. Och då var, liksom, då var det omöjligt. Då fick vi ta en paus i podden på 10 minuter eller hur länge de skulle hålla på med den ceremonin. Som de bara liksom, okej, nu sitter du här och väntar på det. Happy birthday, jippot. Men sen blev det rätt kul när vi kom in på, för hon hade hört talas om att jag var intresserad av ramen.
Mm.
Och då märkte man, då tyckte jag diskussionen lyfte rätt mycket. För då var det också den här japanska killen i publiken, han sken upp då liksom. Han var också,
han gillade också ramen.
Och tyckte det var lite konstigt och kul att jag kände till liksom vissa specifika ramenställen och sånt där.
Visst har du någon ramenblogg, eller? Nej?
Nej. Jag har nog bara ett ramenintresse liksom. Och sen så brukar jag, sen är jag rätt aktiv i Ramen Stockholm. Och lite i Ramen Tokyo som är då liksom... Alltså Ramen Stockholm handlar mest om... ramenställena i Sverige och Danmark och sådär.
Mm.
Eller har blivit, men sen så är det ju många av de ramenintresserade som också åker till Tokyo.
Mm.
Men nu har det startat sen liksom Ramen Tokyo mest för då Tokyo för svenskar som bor i Tokyo som liksom pratar om sina favoritställen och sånt där.
Det ska jag kolla upp.
Mm.
Har du varit på Afuri?
Afuri. Nej, det tror jag inte. Vad är det?
Det är en, jag tror att det är en ganska ny kedja. Det kändes som att helt plötsligt så liksom poppar upp så här fem stycken Afuri i de hippaste kvarteren runt om i Tokyo. De har riktigt, riktigt god ramen. Vilket är ditt favoritställe?
Ja, det är svårt att säga för att det har förändrats lite. Alltså min första kärlek till ramen var Jiro.
Okej.
Och det var det som jag lärde mig uppskatta. Men sen nu senast när jag käkade här i Ikebukuro så fick jag en ganska dålig... ja, men det var dålig chasu och sådär liksom som... Och jag blev lite äcklad av den och blev lite illamående. Du vet, så jag associerade inte längre med... Det förstörde
med
lite. Ja, nej, inte på samma sätt. Liksom. Det har, och sen... Men sen Mita Simen i Ebisu som är en skämen då, dipping ramen, istället en av mina favoriter också.
Okej.
Men jag har haft lite problem med dipping ramen nu för att nudlarna serveras kalla ofta.
Ja, det gör de.
Och det tycker jag...
Det är väldigt gott på sommaren, när det liksom är så här jobbigt varmt här. Då tycker jag det kan vara ganska nice med skämen. Men annars är inte jag heller något sånt här jättefan, utan jag föredrar varma.
Hey, jag vet inte, jag har fått dem varma några gånger, men jag tycker det, för det blir lite så här ljummet när man lägger i kalla nudlar i liksom en varm soppa.
Ja. Då finns ju, har varit på, det finns en kedja som heter Tetsu och som för att motarbeta det här att liksom såsen blir kall ganska snabbt, då kan man be personalen om en jag tror de kallar det för yakiishi, alltså yaki är ju grillad och ishi är sten, så då kommer de ut med en glödgande sten som de lägger i såsen som man doppar i för att värma upp den igen.
Varför inte bara ha nudlarna varma från början? Ja, de kanske kyls av liksom snabbt eftersom de är ute i luften.
Ja,
då, om vi ska förklara att det här skämen dipping ramen, då får man en skål med lite tjockare nudlar som man då ska doppa i en lite starkare soppa som nästan är som en sås för den är lite starkare. Så att, och det tycker jag är gott, men vi har ju nämnt nyss nämnda problem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu är vi faktiskt i mina före detta hemkvarter. Kommer du ihåg? Jag tror det var en av första gångerna jag var med på din podd. Då spelade vi in i mitt vardagsrum.
Ja,
vi satt
det
på golvet.
Jag tycker jag känner igen det här faktiskt i kvartet. Men...
Sasasuka. Så vi har gått från Shimokitazawa till Sasasuka.
Som man säger, för jag har lite svårt att fatta när man ska uttala U... eller inte. Alltså för vi bor nu i Asakusa.
Mm.
Men det stavas Asakusa.
Ja, just det.
Det är så himla konstigt. Och nu heter det Sasasuka. Och då tänker jag att det skulle uttala Sasaska.
Ja. Ja, det är en bra poäng som jag tyvärr inte har något bra svar på. Men ja. Japansk.
Men det är ganska sällan man uttalar U, va? För ett skämen, de här dipping ramen, så var det tsukemen.
Ja.
Tsukemen, men det sa att uttalat skämen. Då är det också så här, men U är för det mesta stumt.
Ja. Ja, det är svårt. Japanska är svårt.
Men du kan... Du pratar väl hyfsat bra japanska nu?
Ja, det gör jag. Hyfsat bra, men det är fortfarande mycket som jag tycker är väldigt jobbigt. Alltså så här, ganska basic vardagsgrejer liksom.
Som till exempel?
Ja, men till exempel om man är sjuk och ska försöka så här, gå till apoteket och köpa någon medicin. Att då beskriva liksom vad man har för problem. Alltså visst, jag kan ju säga att jag har ont i magen eller jag har ont i huvudet, men i övrigt liksom mer specifik än så kan jag inte riktigt bli. Nej. Och många andra, vad ska man säga, samtalsämnen där jag inte har ordförrådet som krävs för att kunna uttrycka mig på ett sätt som känns värdigt.
Nej. Du berättade att du har gift dig sen förra gången jag var här också.
Ja, ja.
Med en japansk kvinna.
Det stämmer det.
Men pratar ni engelska eller japanska?
Vi blandar ganska hejvilt. Och sen så råkar det ju vara så att hon kan svenska också.
Vem kan du bättre japanska än hon kan svenska? Eller?
Det är nog ungefär samma nivå. Så att vi blandar väldigt mycket faktiskt. Så ibland kan det vara, ibland kan det vara liksom i samma mening att man använder ord både på japanska och svenska och engelska och sådär.
Jag hade velat höra en sån samtal.
Ja,
vi får spela in en promenad med henne
när
vi pratar
tre språk. Kanske nästa gång du kommer till Tokyo. Men ja, det stämmer. Vi har gift oss.
Ja, men hon har pluggat svenska, eller hur kommer det sig?
Ja, hon har bott i Lund. Hon gjorde utbytesår där när hon gick på universitet. Så att det var då hon lärde sig svenska.
Gifte ni er i Japan?
Det gjorde vi. Men vi ska faktiskt ha ceremoni och sådär nästa år. Så att än så länge så är det inte sådär jätte... Vi har inte gjort någon jättestor grej av det.
Nej. Är du japansk medborgare nu?
Nej.
Okej, det kan vara svårt att bli.
Nej. Det är faktiskt lättare att bli japansk medborgare än att få permanent uppehållstillstånd i Japan.
Ja.
Men jag vet inte om jag vill bli japansk medborgare.
Varför inte?
Jag vet inte. Varför skulle jag vilja det? Liksom, jag ser inte riktigt vad fördelarna skulle vara.
Nej, för jag tänkte uppehållstillstånd. Om du har det så är det ju... Permanent uppehållstillstånd är kanske skönare då än
ja, det är det ju. Och jag menar, är man gift med en japansk medborgare så får man ju automatiskt uppehållstillstånd i princip. I alla fall om man är svensk och gift med en japan, då är det väldigt lätt att få uppehållstillstånd. Det kanske är svårare om man kommer från något, jag vet inte, sydostasiatiskt land. Där det kanske förekommer mer så här fake äktenskap och så.
Mm. Jag har pratat en del om så också, rasismen i Japan.
Ja.
Du beskrev någon gång som att det partiet som är minst rasistiskt är som SD ungefär. Sen blev det,
ja, det kan man väl säga. Det kan man väl faktiskt. Det är väl fortfarande sant. Alltså, det är väl... Det är svårt att beskriva för folk som inte är så bekanta med liksom Japan och kulturen här, men alltså, det handlar ju egentligen mer om någon slags naiv ignorans snarare än en genuin illvilja. Det är inte liksom så att folk i någon större utsträckning tycker illa om utlänningar här, utan det är mer bara att
som kineser och koreaner.
Alltså, kineser och koreaner, då finns väl ganska många japaner
som inte så...
En genuin illvilja. I många fall, det gör det. Men om vi pratar om oss privilegierade vita invandrare som bor här. Oj, det här kanske är väldigt högljutt.
Nej, men vi är klara oss nu. Ja. Det är ett tåg som har kvar, om ni inte har fattat det.
Nej, men mot oss privilegierade vita invandrare så handlar det väl egentligen mer bara om någon tanke om att liksom, men ni är inte japaner och ni vet inte hur vårt land och vår kultur fungerar. Och det blir så krångligt att liksom, om ni ska göra vissa saker tillsammans med oss på samma villkor. Så att istället, alltså till exempel restaurangägare som inte kan engelska och som bara tycker att det blir besvärligt om utlänningar som inte kan japanska kommer till deras butik. Då i vissa fall så kan det förekomma att de inte vill ha utländska kunder.
Men det betyder inte någon att de... gång så här, Japanese only, ja, Japanese only.
Precis.
Men kanske ofta också när du har haft någon mörkhy, någon svart med i sällskapet, så är det lite vanligare att de kör Japanese only.
Ja, jo, men det är klart. Då är man kanske mindre populär.
Det är ju
fruktansvärt att det ska vara så. Men det finns det väl kanske en lite mer utbredd rasism mot, liksom, mot svarta och så här. Mm. Det gör det.
Ja, det var det ju rätt illa ändå.
Ja, okej då.
Nu håller Side på att byta batterier till kameran här, så det är därför vi stannar lite.
Jag skulle säga att i många fall så handlar det mer om bara en rädsla för obekväma situationer, snarare än ett genuint förakt mot andra folkgrupper.
Jo, men det är väl ofta så också i de flesta delar av världen att vita har lite högre status ändå, liksom. Men det var ändå rätt roligt i morse, för det var en sån hamburgerrestaurang som ligger precis där vi bor. Och där försökte jag först komma in, liksom, och käka. Då sa de så här att det var stängt. Och då vet jag inte om det berodde på att det var så att han inte orkade prata engelska, eller om det verkligen var stängt där, liksom. För det var han och någon till där, liksom.
Okay.
Och sen så Albin, min kompis som jag reser med nu. Mm. Vi reser ett rätt stort gäng, men han sa att men den såg väldigt bra ut, den burgerrestaurangen. Mm. Wadada hette den.
Okay.
Det var reggae-tema.
Ja. Och... Dead End Street står det här.
Aha, Dead End Street, vi är en återvändsgränd här. Nej, men det såg ut som väldigt bra burgare. Albin gick in där och så sa han så här, att han verkade inte vilja servera honom. Det var nog då också att han kände sig dålig på engelska. Ja, liksom.
Ja.
Men till slut så lyckades han övertala honom och så fick han käka det. Mm. Och så var det så att han beställde in en öl och ville ha så här dubbel ost på sin burgare, två sorters ost som han tyckte var rätt konstigt. Men sen så tänkte jag, jag vill testa det stället också. Eftersom han har gjort det, så jag gick dit nu i morse innan då.
Mm.
Och då tror jag att han trodde att jag var Albin.
Aha.
För att det var så här, beer! Att han gav direkt en öl. Och sen så var det så här, när jag skulle beställa så här, double cheese! Att det var så här, man märkte att han, Albin är ju liksom två huvuden längre än vad jag är. Och sånt där, likadan ut.
Ja, det är så. Vi svenskar ser ju likadana ut allihopa. Det är inga konstigheter.
Mm, nu är vi kvar i Shimokitazawa.
Nej, nu är vi i ett område som heter Daitabashi. Där jag också har bott faktiskt.
Mm.
Så det är väldigt nostalgiskt för mig att promenera här. Jag har inte varit här på kanske 5-6 år. Men...
Hur länge har du bott i Japan nu egentligen?
Till och från i 10 år kan man väl säga.
Okay.
Även om det har blivit en del hattande fram och tillbaka och sådär. Men merparten av de senaste 10 åren har jag haft en ganska stark koppling till Japan.
Och nu har du bestämt dig för att stanna, eller hur känner du?
Nej, jag har väl bestämt mig för att jag vill ha det bästa av båda världarna. Japan är fantastiskt. Jag trivs jättebra här i Tokyo. Men jag saknar ofta Sverige och Skandinavien och Europa i allmänhet faktiskt.
Mm.
Så målet är väl, och det här är min fru håller också med om det här, att målet är att kunna tillbringa ett par månader varje år i alla fall i Sverige. Och kanske resten av året här. Så att vi har lite planer på att kanske starta någon business hemma i Sverige.
Mm.
För japaner som vill uppleva Sverige och Skandinavien. Och som inte vill göra det via stora gruppresor. Men som ändå kanske inte riktigt är bekväma nog att göra det helt på egen hand.
Okej, alltså som ett litet resepaket liksom.
Ja, men lite så. Alltså exakta detaljerna har vi inte riktigt kommit fram till än. Men alltså, jag tror att det finns en bra marknad. För att det är fortfarande så att många japaner är inte så bekväma med att prata engelska och sådär. Och då blir det ju svårt att resa. Och sen finns det ju resebyråer här i Japan som arrangerar resor och paket och sådär till, till Sverige. Men då är det ganska tråkiga liksom standardgruppresor där man får se kanske Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors på 5 dagar. Ja. Och sen åker man hem igen. Och vi tror att det finns lite mer som man kan introducera för alla Skandinavienvänner här i Japan.
Ja, nej men jag var för länge sedan på någon sån här kattcafé.
Okay.
Där personalen var utklädd till katter.
Okay, där personalen var utklädd?
Ja.
Okay. Det vanliga annars på kattcaféer är ju att det finns en massa katter där som man får kela med.
Jag har varit på sån kaninkafé har jag varit på då.
Ja.
Men när jag var här med Maria då som du träffade, mitt ex. Men då, hon gillade kanin och så vi var på något sätt kaninkafé. Men också i Nakano Broadway så fanns det något sånt där bar, en bar typ. Man fick in öl och nötter och så var det framförallt då tjejer som hade kattdräkter.
Okej. Okay. Ja. Det är ju ett intressant businesskoncept.
Ja. Som serverade då. Och då så...
Här är det ju väldigt bullrigt alltså.
Ja, det är lite väl mycket trafik, men det får vi köra på. Nej, men då så var vi också på... Man skulle prata med de här katterna. De som var utklädda till katter. Alltså, de konverserade när vi satt där liksom och drack öl.
Okay.
Och de, jag tror det ingick i deras arbetsuppgifter att då prata med kunderna.
Okay.
Och då så frågade de så här liksom, Sweden! Så här, vad kan ni rekommendera att göra i Sverige?
Ja.
Och jag fick lite panik då, för jag kände att så här, att jag kom inte på något bra. Att antingen blev det så väldigt specifika saker som jag tycker är roligt. Så här, men det finns Staffar-serier på Södermalm. Det är en bra serie för om du kan engelska eller svenska. Liksom.
Men,
och det är för specifikt. Och, så det kände jag att jag inte kunde säga. Men då blev det så att det var så här, ishotellet i Jukkasjärvi. Att det känns nästan för...
Ja,
turist,
men det är ju också en sån där klyscha. Liksom. Ja. Det är ju ofta med på de här japanska paketresorna.
Ja. Men vad skulle ni ha för tips då? Eller för grejer som... Jag vet att din fru är väldigt inne på norrsken.
Ja, precis. Hon är väldigt förtjust i framförallt Nordnorge.
Ja.
Och den lilla staden Tromsö.
Mm.
Där vi faktiskt... vi var där tillsammans nu för första gången i mars. Och jag blev också ganska frälst. Så jag tyckte det var... fantastiskt vackert där och landskapen och naturen var ju helt otroliga och det var första gången jag såg norrsken också.
Mm.
Det var häftigt liksom.
Japaner i allmänhet verkar vara, alltså de har ju en passion för det visuella här liksom.
Mm, mm.
För man märker det att det är inte bara hon som är inne på norrsken. När jag frågar så här, att det är från Sverige, så här, kan du se norrsken?
Ja,
det är en av de första frågorna.
Ja, den frågan kommer ju väldigt ofta när jag säger att jag aldrig har sett det. Vilket jag i och för sig har nu, men tills för ett halvår sedan så hade jag inte gjort det. Då blir folk liksom, vadå? Men du är ju svensk. Hur kommer det sig att du inte har sett norrsken? Nej, men det är liksom, Sverige är ganska stort och du vet, det är bara uppe i norr man kan se. Jaha, det har de ingen aning om.
Men det är också det här med, det finns, men så här, det är någon grej med höstlöven nu, att nu liksom... Är det säsongen när höstlöven faller? Jag fick den frågan av mig i podden. Så här, men ska du gå ut och kolla på liksom, höstlöven som faller nu? Så här,
nej. Det är en väldigt stor grej här. Det är ju efter körsbärsblomningen så är ju när löven skiftar färg. Det är ju liksom den andra naturhöjdpunkten på året kan man väl säga.
Mm.
Och många platser är helt proppfulla med turister och sådär. Så det är också lite svårt kanske för oss svenskar att liksom förstå vad som är så speciellt med det. För det, är ju, det har vi ju i Sverige också liksom, och det är ingen stor grej där. Men...
Ja, det är vissa som går igång på det. Men jag tänker att det är den här liksom passionen för det visuella som då gör att dels att de både är så intresserade av norrsken, olika löv som faller och sånt där, körsbärsblomning. Men också förmodligen det som gör att, att deras här grafisk design och sånt är mycket bättre. Att det mesta är ganska mycket snyggare. Liksom alla små förpackningar och sånt är mycket mer... Att man märker att de har en tradition av liksom genomtänkt visuellt tänkande.
Ja, och kanske också att man liksom... Det här med attention to detail.
Ja,
att det, liksom, det är ju också någonting som är väldigt viktigt i den japanska visuella kulturen. Jo. Nu måste jag huka mig jättemycket. Ja. Du kan gå raklång här.
Ja, vi är i en tunnel nu. Ja. Ja. Japansk storlek anpassad tunnel. Men sen kommer jag på att de har ju Japan kanske en liten passion mer för allting. Att även så här, det är ju en passion för smak. Alltså så här, att det mat och sånt är ännu nördigare i. Och, ja, men det mesta är väl mer liksom nörda ner sig på grejer. Liksom, ja. Så att,
jo, men det är sant. Det känns som det är en ganska viktig del av liksom det japanska psyket. Att liksom, när man gör någonting, när du har ett jobb eller om du har en hobby, då ska du gå in för 100% och liksom lära dig allt och göra det här på det bästa och mest ambitiösa sättet som möjligt.
Det är sån jag är ganska mycket i Sverige. Okay. Men det var min kompis Sandro, när jag pratade om Japan, sa han, men det verkar som att det som anses vara Asperger i Sverige, det är det normala här i Japan.
Ja, det är faktiskt ganska... inte helt orättvis beskrivning faktiskt. Det, ja.
Men i Sverige då, om ni, förutom Nordnorge, vad skulle du ha för tips? Och vad skulle jag säga istället för ishotellet i Jukkasjärvi?
Det är lite, jag kan inte, jag har aldrig varit i norra Sverige, så jag har ingen aning. Däremot, alltså, det är väl två områden som vi egentligen är intresserade av. Dels är det då framförallt Nordnorge, men gärna även Sverige. Men sen också södra Sverige. Jag tycker Skåne... Jag är ju ganska lokalpatriotisk. Jag kommer ju från Malmö och tycker att Malmö förtjänar mer kärlek och mer utländska turister. Och speciellt med tanke på att faktiskt om man hårdrar det lite, så skulle man kunna säga att Malmö är egentligen den enda svenska staden där man kan flyga direkt från Tokyo. Köpenhamn då. Men Köpenhamns flygplats ligger ju praktiskt taget, alltså det är ju närmare mellan Malmö och Köpenhamns flygplats än det från Tokyo till Tokyos flygplats. Så, att, så där tycker jag det är lite wasted opportunity. Alltså det känns som Skåne och södra Sverige gör nästan ingenting för att attrahera japanska turister. Och det tycker jag att de borde. Och speciellt eftersom ändå Malmö har väldigt mycket att bjuda på när det kommer till kultur och liksom saker att se och göra, och väldigt bra restaurangscen och sådär också.
Malmö?
Ja.
Jag tycker restaurangscenen i Malmö är inte jättebra.
Okej.
Okay. Alltså så rätt mycket alltså street food och sånt, alltså som falafel och halloumirulle och sånt är ju gott.
Men det har väl hänt väldigt mycket, alltså jag bor ju inte där, så jag har inte så där jättebra koll, men som jag har förstått det och som jag har läst mig till, så låter det som att Malmö har en väldigt bra matscen i alla fall.
Jag skulle säga att Köpenhamn är jättemycket bättre.
Alltså det är mycket möjligt.
Men jag kom på en grej apropå mat och eventuellt dryck. Mm. Vi har glömt en sak.
Ja.
Det är det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken!
Ja.
Jag tänkte vi kan gå till någon kombini eller någon dryckesautomat. Jag ser faktiskt en dryckesautomat.
Ja, det är den här
mitt
framme.
Norra öga skådar.
Ja.
Så då kan du också få vara lite guide till vilka alternativ som finns i
absolut.
De här kombini då, alltså convenience stores som 7-Eleven och precis. Sunkus har inte sett längre.
Sunkus, faktum är att jag tror sista Sunkus bommade igen för bara några veckor sedan.
Fan vad tragiskt.
Ja, det är jättesynd faktiskt. Ja. Så det är ju
den roligaste kärran. Det är då det är en ganska uppenbar 7-Eleven-kopia. Ja. Men de har ett Sunkus, står det, alltså har kåret och keps och stövlar.
Ja.
Och det ser lite ut som en ståkuk. Det här ena benet av K som står upp. på den här som bildar någon slags gubbe. Men ni kan ju googla Sunkus-logotypen.
Vet du vad namnet kommer ifrån?
Nej.
Det är alltså det japanska uttalet för thanks.
Va?
Sanksu.
Och sanksu. Och sen så här, Sunkus.
Så, ja. Sanksu.
Okej, ska vi gå till den här dryckesautomaten på andra sidan gatan?
Ja, fast det är ganska tråkigt.
Vad tycker du? Vi ska gå till väldrycken.
Jag tror det finns en kombini här framme om jag inte har
Ja, de har lite olika kombinis. Family Mart. Vad är det med? Larson.
Ja, nu är det väl bara egentligen de tre som finns kvar tror jag. För förut var det ju Sunkus och... AMPM fanns det också, en som hette, men det var många år sedan de slog igen. Sen finns ju många små lokala kombinis och sådär, men jag tror att nu är det nog bara de tre som finns liksom över hela Japan.
Yeah.
Så det är ju lite trist.
Jag såg en japansk tidning för länge sedan där de gjorde ett reportage om pressbyrån i Sverige.
Aha.
De tyckte det var en cool kombini
Aha.
vi hade där. Liksom. Då känner man den här hemmablindheten. Att jag tycker inte det är coolt för 5 år.
Aha.
Men jag snackade också med någon japansk journalist för länge sedan som snackade om så här, IKEA here in Japan, we think IKEA is so cool. Och det känner man inte heller att IKEA skulle vara coolt.
Kanske inte.
Men han tyckte också H&M var coolt. Men på samma sätt som jag kan tycka att Uniqlo är lite coolt. Men som är Japans motsvarighet till H&M. Ska vi se om vi hamnar på någon kombini. Vilket område är vi?
Ja, nu ser du.
Vad är det för någon?
En Larson, va?
En Larson. Är det en bensinmack från början, Larson?
Det känner jag inte till.
Jag bara tyckte att de hade någon mack som hette Larson.
Okay.
Men vi är inte tillbaka i Shimokitazawa,
eller? Nej, utan nu är vi tillbaka i Sasazuka. Det området där vi spelade in första poddavsnittet tillsammans.
Vi knyter ihop säcken.
Vi knyter ihop säcken och snart har det väl gått en timme också.
Ja, det har det snart. Det är lite, väldigt sen väldrycken för arkivsamtal.
Jag tycker att vi liksom, traditionsenligt så borde vi väl ta varsin Strong Zero.
Ja,
eller?
Ja, absolut. Nu ska vi inte spoila för lyssnarna vad vi kommer välja, men det ligger
men
bra
vi har,
till.
Vi har ju inte avslöjat vilken som är säsongens smak.
Nej, det får bli Asiens sämsta cliffhanger. Men Shimokitazawa, det ansågs ju vara liksom ett av de hippare områdena innan. Alltså lite som Tokyo Södermalm eller liksom Möllevångstorget eller så. Och jag hörde att Koenji liksom också har varit ett sånt område. Men jag känner att gentrifieringen här går snabbare än i Sverige. Är det något nytt område som liksom har hoppat upp som det hippa, balla, coola?
Nej, jag skulle nog säga att nu är det väl Koenji kanske som står högst i kurs. Sen ett par år tillbaks som har liksom seglat förbi Shimokitazawa lite.
Ja, det var där som serietecknaren Moto Hideyasu bodde och sa att där brukar liksom Garo, som är deras galag och deras tecknare, bo där. Så det är ju ganska... Det, om man nu är någon som vill investera i fastigheter så ska man kolla var serietecknarna flyttar in, för det är där priserna kommer att öka. Nej, men det sägs att gentrifieringsprocessen är ofta så slum då, kriminalitet, kriminellt belastat område, sen flyttar punkarna in, sen konstnärerna, sen reklamarna och sen yuppies, och sen så är gentrifieringen total. Okej, nu står vi här vid... Och vi kan nog inte räkna upp alla alternativen som finns i den här kombinen, men vi kan räkna upp alla Strong Zero.
Här är någon ny, den här har jag faktiskt aldrig sett förut.
Super Strong,
Super strong.
Grapefruit.
12%.
Wow, är det Zero också?
Nej, det är inte det är Zero.
Sangaria, ska det vara någon sangria? Eller
det är nog bara bryggeriets namn.
Ja, man vill ju ha...
Här har vi Strong Zero.
Ja, vad har vi för alternativ nu? Du kan ju också säga alla...
Mm.
Hur uttalas det? Är det Shuhai?
Chuhai.
Chuhai, okej. Det låter roligare med Shuhai.
Shuhai. Det är liksom Shuhai på bred skånska.
Shuhai.
Shuhai.
Det är då en short Shuhai-ball.
Ja. Men ja, det är ju de traditionella smakerna här. Det är citron och det är väl grapefrukt också någonstans. Och double lemon.
dry eller något sånt där.
Precis, strong zero dry.
Men är det bara att den är torr? Eller liksom,
kanske.
Som att dry den inte,
ja, det kan
vi har apelsin, vi har
apelsin, äpple. Äpple. Det är väl lite äppelsäsong nu tror jag. Och sen här är ju någon strong med persika. Det är inte Strong Zero utan det är väl ett annat märke. Men,
Men har de en säsongens smak eller är det någon slags?
Jag tror att det här, jag tror äpple är, ja precis, båda de här är Gente står det här. Det betyder limited edition. Så äpple och double orange.
Smaker som blev svaret i Asiens sämsta klipp här. Äpple och apelsin. Man tänkte ändå något lite mer att det skulle vara yuzu eller någonting. Men det är roligt. Men äpple, ja fan den är rätt god.
Men ska vi ta en varsin av de här då?
Mm, det kan vi göra.
Ja.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Ja. Kända från det omåttligt populära inslaget Väldrycken. Häng med! Till disken, till betalningssystemet. Vem, har du möjlighet att...
Jag tar detta.
Fan vad schysst. Då ska han betala 304 yen. Vilket är ungefär, vad blir det i svenska
det
pengar?
Det blir 18 kronor.
Det är rätt billigt för en fylla.
Eller 25 kronor.
Ja, för två
9-procentiga alkoholäsk.
Det är ett billigt ställe att vara alkoholist på.
Det är det sannoliken.
Men de har tagit bort de här... alltså innan fanns det myntautomater på stan. Alltså så här dryckesautomater. De hade vodka i...
Ja, de ser man inte så ofta nu. Eller vodka vet jag inte om.
Det hade, när jag var här första gången 05, då hade de vodka på stan.
Okej.
Okay. Och jag känner också igen det från... Fast jag tror det var någon...
ser man ju fortfarande lite
ja,
då.
Ja, det
då.
Kanske det
men,
var.
Ja.
Men det är någonting jag försöker förklara för folk som du har lärt mig. Att sake bara betyder alkoholhaltig dryck.
Ja. Ja, men precis. Japaner säger ju nihonshu, alltså japansk sprit eller japansk alkohol.
Om det vi kallar sake. Det, ja. Men skulle japans kunna säga sake om vodka?
Det skulle de kunna säga, ja.
Okej. Nej, men för jag läste en manga. En serieroman då av en japansk serietecknare. Ja, vi skulle kunna sätta oss vid, som ett utanför en curry shop. När jag var här 05 då så sålde de mycket sprit i de här liksom, dryckesautomaterna. Men jag hörde att det var någon borgmästare efter 05 som hade rensat upp lite. Precis. Att det var inte lika mycket begagnade trosautomater i stan och barnpornografiska plastfigurer liksom, ut mot turisterna liksom, som det var för. Och då hade de rensat upp vodkan också.
Ja, det är möjligt. Alltså, det är ju för några år sedan så tog de krafttag också mot liksom att man började göra det svårare för minderåriga att dricka.
Mm.
Och sen också har man börjat, det var väl i och för sig rätt länge sedan, men att man börjar på allvar ta itu med folk som körde bil berusade. Så det ser man ju ganska ofta nu. Och även alltså, om du går in på någon snabbmatsrestaurang och sådär, då kan de ha ibland inspelade meddelanden att vi vill påminna alla våra kunder om att ni inte får köra bil efter att ni har druckit öl. och sådär. Och liksom när det är alkoholreklam, då är det alltid att köp inte ut till barn under 18 år. Eller om det är 20 år till och med de säger. Men det är liksom, de säger det i reklamen. Men sen är det ingen som någonsin bryr sig. Alltså det är samma sak som nu när vi köpte de här. Då måste man trycka på en touchscreen för att bekräfta att man är gammal nog att dricka.
Men det är man själv som trycker.
Jaja, de ber ju aldrig om lägg. Utan det är bara liksom tryck på skärmen här för att bekräfta att du är...
Jo, det är väl lite som så här på en dator. Så här. Klicka här om du är över 18. Ja. Skål då.
Skål.
Då börjar vi med Strong Zero.
Ja.
Det är väldigt god äpplesmak.
Apelsin,
det står minus 196 grader. Jag antar att det var någon som sa att de hade fryst ner liksom, frukten till minus 196 grader Celsius. Och plockat ut, alltså som någon frystorkning eller något sånt där.
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag har svårt att tänka mig att det är så avancerat.
Men har du förresten läst eller hört talas om Disappearance Diary?
Nej.
För det var en... Jag är ju inne på självbiografiska serier.
Okay.
Och det var någon som berättade om att det fanns en japansk... det har varit länge sedan jag läste den, men det var en japansk serietecknare som gjorde en självbiografisk serieroman om när han blev uteliggare.
Okej.
Okay. För han var liksom en snusk serietecknare.
Mm-hmm.
Som började... Det börjar med att han dricker väldigt mycket från de här sake, från de här myntautomaterna liksom.
Mm, mm.
Och han blir så pass alkad att han inte kan jobba längre liksom.
Okay.
Han kan inte riktigt teckna serier längre.
Okay.
Och jag tror...
Då har han druckit mycket sake.
Ja, men jag vet inte om det kanske var psykisk ohälsa eller någonting. Alltså så här, det kanske var liksom... en kombination av mycket olika saker. Men till slut så bara lämnade han sin familj liksom.
Okay.
Jag tror han kände nog rätt mycket skam då också. Det börjar med att han försöker ta livet av sig också.
Mm.
Men sen misslyckas. Och sen så liksom börjar han sova ute och supa liksom.
Mm.
Och så handlar boken då om hans liv som hemlös i stort sett. Han har ju liksom ett hem han kan gå tillbaka till när som helst.
Men skammen, är för stor.
Så, ja. Och,
låter ju faktiskt som en ganska... Alltså, det är inte första gången jag hör den historien. Utan jag har faktiskt skrivit ett... På den tiden då jag skrev flitigt för Sydsvenskan så gjorde jag ett reportage om den utbredda fattigdomen hos Japans pensionärer. Och då var jag faktiskt på ett som ett guesthouse, men för just fattiga gamla japaner.
Mm.
Så man var tvungen att vara liksom, att vara fattig för att få bo där.
Mm.
Och då intervjuade en man som bodde där och han berättade ungefär samma sak, att liksom han har en familj och sådär, men han hamnade i... Han fick ekonomiska problem och skammen att inte kunna försörja sin familj och liksom var mannen som drar in pengar som japanska män förväntas att vara. Den skammen var så stor så att han bara stack och hade ingen kontakt med sina barn eller sin familj längre.
Nej, det är rätt tragiskt.
Det är det. Det är ju ingen munter historia.
Men han tecknar liksom det här ganska cartooniga liksom snuskiga serierna som kanske i Sverige skulle bedömas som barnporr. Mm-hmm. Alltså som efter figurerna är svårt att avgöra åldern på.
Mm.
Men jag funderar på det för att finns det statistik i Japan över, alltså har de ett problem med så här sexuella övergrepp mot barn här? Är det ett stort problem? Eller, för att man vill ju veta ifall så här tecknad barnporr leder till mindre sexuella övergrepp eller mer sexuella övergrepp. Det är säkert en svårjobbad statistik. Men finns det en sån debatt här i Japan överhuvudtaget?
Jag har inte hört någon sån debatt och jag har inte hört någon sån statistik heller.
Nej.
Därmed inte sagt att det inte finns, men det är ingenting som liksom diskuteras och debatteras i någon större omfattning.
Nej.
Så mycket kan jag säga.
Ja, det känns som att ganska många japaner är väldigt laglydiga. Förutom då Yakuzan som är den organiserade brottsligheten.
Ja, men sen är det ju japanska lagen är ju ofta full av bekväma kryphål. Alltså det är både det här när det gäller gambling till exempel och pachinko som vi gick förbi. Att gambling är ju olagligt i Japan.
Mm.
Man får inte liksom spela om pengar. Men däremot så finns det sådana här pachinko-hallar överallt. Och det är kryphålet man använder är att i de här pachinko-hallarna så vinner man inte pengar utan man vinner små priser.
Mm.
Och sen ligger det alltid vägg i vägg med pachinko-hallarna, ligger det alltid butiker som köper de här priserna för pengar. Så det är ju, ja.
Så har vi snart nått den officiella arkivsamtalgränsen för ett avsnitt på 70 minuter.
Vad kul. Kul med nytt format också.
Ja.
Walking arkivsamtal.
Jag har inte lyssnat så många timslånga promenadpoddar innan.
Nej, nej. Jag hoppas att vi kanske kan starta en trend med det.
Ja. Tack så mycket för att du ännu en gång var med i arkivsamtal.
Tack, tack. Alltid ett nöje.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal med tåg som åker förbi. Ja, vi förlåter det köra, det verkar vara rätt långt. Jag heter Simon Järnfors.
Said Karlsson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.